Nåd vare med oss och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Jesu, gör mig angelägen om vad evigt gagnar mig. Du till himlen visat vägen, värdes dit och leda mig. Du mig frälst från synd och last, gör min kallelse och fast, att jag skyddad för all fara, din i liv och död må vara. Amen. Den angelägnaste omsorgen. När den fångne Paulus försvarade sin sak inför landshövdingen Felix blev den mäktige mannen kraftigt berörd av Paulus predikan. Efter ett första förhör ville han privat höra Paulus igen. Och så tog han med sig sin fru Drusilla för att hon också skulle få höra. Och det står där i Apostlagärningarna 24 att han lät hämta Paulus och hörde honom tala om tron på Kristus Jesus. Men då Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen blev Felix förskräckt och sade: gå din väg för den här gången. När jag får tid ska jag kalla på dig. Och Felix fick mer tid. Men nu var det inte längre den angelägnaste omsorgen som var viktig. Frågan om hur man skulle vinna rättfärdighet och undgå domens förskräckelser var inte längre för honom den goda delen. Utan landshövdingen hoppades kunna göra sig en rejäl hacka pengar på att Paulus skulle försöka muta sig till frihet. Och så gick nådes tillfällena honom förbi. Om Felix fick något mer tillfälle vet vi inte, men risken är stor att han gick miste om den goda delen. Den angelägnaste omsorgen. Paulus förmanar: som medarbetare uppmanar vi också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju: jag bönhör dig i rätt tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Nu är den rätta tiden att som en fattig syndare sitta ner vid Jesu fötter och ta till sig hans ord. Josua samlade en gång alla Israels stammar till siken. Han kallade till sig de äldste i Israel, huvudmän, domare, tillsyningsmän, och så trädde de fram inför Gud, står det. Och så talade Josua till dem om Herrens välgärningar emot dem och uppmanade dem att tjäna Herren i själ och hjärta. Men, säger han, skulle de vilja tjäna avgudarna och vända Herren ryggen, så ville inte Josua välja som det. Jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren, deklarerade han. Han valde den goda delen och den skulle inte tas ifrån honom. Och nu ska vi läsa dagens predikotext där vi möter också ett hus där man vill tjäna Herren. Lukas kapitel 10 från den 38 och 8 versen där orden lyder så i Jesu namn. Medan de var på väg gick Jesus in i en by där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Och hon gick fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Amen. Herre, helga oss i sanning. Ditt ord är sanning. Amen. Jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. I sådant hus var hemmet i Betania. Där var Jesus en ofta och gärna sedd gäst. Och Johannes skriver i 11 kapitlet att Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. Ett sådant hem där Jesus är välkommen är ett lyckligt hem. Det skulle inte finnas så många splittrade, trasiga, olyckliga hem om det bara funnits rum för Jesus i hemmet. Så som det är med oss var och en är det en oskattbar tillgång att få ha Jesus med i hem och familj. Han förlåter synder och helar brister. Och därför sjunger vi sant. Välsignat är det hem för visst som har sitt allt i Jesus Krist. Där han ej är världen tom. Där han ej bor är fattigdom. Och tyvärr är det så i de flesta hem att Jesus inte har någon plats där. Då blir det inte bara tomt och fattigt. Man får en herre i huset som inte för någon välsignelse med sig utan olycka. Men det går an att sjunga som vi gör i den gamla adventssalmen. Ditt hjärta öppne sig, bjud Kristus hem till dig. Han aktar hos dig gästa och dig för evigt fästa. Herre Jesus Kristus skulle så gärna gästa våra hem. Hur den nu än ser ut och hur den nu än står till, så är det ingenting som Herren Jesus skulle skygga tillbaka till. Se, jag står vid dörren och klappar på, säger han. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Tänk vilken glädje om Jesus när han har vägarna förbi knackar på och stiger över tröskeln hemma hos dig och mig. Då kan det bli som den där dagen när Sackeus fick ta emot Jesus i sitt hem. Idag har frälsning kommit till denna familj eftersom också han är en Abrahams son. Ty människoson han har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Nu hade det blivit högtidsdag i hemmet i Betania. Marta och Maria fick ta emot en kär och älskad besökare. Och det var inte första gången han gästade deras hem. Jesus hade kommit. Och Marta, som var van att stå för marktjänsten, det kan vi läsa om också på andra ställen i Bibeln. Hon ville nu göra allt för att den kära frälsaren skulle få vila och få något gott att äta. I bästa välmening börjar hon ivrigt stöka och ställa och blir helt upptagen med allt som behöver ordnas. Maria däremot tycks inte alls bry sig om allt praktiskt som nu måste göras. Hon slår sig till ro vid Jesu fötter och lyssnar när Jesus predikar och låter sin syster ensam bära de praktiska omsorgerna. Hon vill först och främst höra på när Jesus undervisar. Till slut brister det för Marta. Man kan riktigt se hur hon far omkring och samtidigt kastar sneda blickar på sin syster och blir besviken på Jesus. Och så kan hon till sist inte hålla igen. Och så gör hon något som hon säkert senare många gånger skulle bittert ångra. Hon brister ut i förebråelser mot Jesus och mot sin syster. Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting. Säg nu till henne att hon hjälper mig. Och så svarar Jesus: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Tror nu inte att inte Jesus såg och förstod Martas goda avsikter. Att hon av kärlek till Jesus ville se till att han skulle få vad han behövde i matväg och bli väl omhändertagen. Och tror nog inte heller att Jesus nedvärderar allt det praktiska arbete som måste till för att vi skulle få samlas till läger här på Hjälmargården och bli undervisade i såna ämnen som Guds gränslösa kärlek. Men eftersom Jesus säger det han säger i vår text, så blir det uppenbart att Marta behövde den här påminnelsen. Och den har också ärende till oss var och en. Inte minst till den som är engagerad i arbetet för Guds rike. Vilken är den angelägnaste omsorgen? Det är bara ett som är nödvändigt. Den goda delen. Att få sitta ner och lyssna när Herren Jesus undervisar, det måste gå före allt annat. Det är den goda delen, den angelägnaste omsorgen, för vilket världsliga omsorger får stå tillbaka. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Vad blir det för välsignelse av all verksamhet om den goda delen försummas? Berättelsen om Marta och hennes bekymmer lär oss något viktigt om församlingens verksamhet, om arbetet för Guds rike. Man kan bli så upptagen med arbetet för Jesus att man aldrig får tid att stilla sitt hjärta inför ordet från hans mun. Det saknas ju inte andlig verksamhet i vår tid. Den moderna samhällsstressen har dragit in i kyrkor och församlingar så att man såväl andlöst som andelöst jagar efter allt möjligt som kan fånga människor. Det finns gott om aktivitetskyrkor som vill ta hand om den stressade nutidsmänniskans oroliga själ. Man har insett betydelsen av stillhet och vila och tystnad för stressade nervsystem. Och man ordnar retriter och yoga och meditation. Och visst kan sådant i vissa avseenden ha betydelse och verka läkande på trasiga sinnen. Men det läker inte den verkliga skadan. Det viktigaste har man försummat. Den goda delen, det enda nödvändiga, Jesus Kristus, syndares frälsare. Marta hade inte tid att sitta ner och lyssna, och hon ville också ta sin syster bort från ordet. Blir det så i vår verksamhet, då går verksamheten på tomgång, och det som var ämnat till uppbyggelse river istället ner Guds verk och förstör. Det blir ingen välsignelse, vare sig för den verksamme eller för den som skulle få glädje av verksamheten. Det blir missmod och missräkning. Det blir oro och bekymmer. Och så blir det om man försummar den angelägnaste omsorgen, den egna själens umgänge med frälsaren. Men en liten stund med Jesus och hjärtats oro flyr. Och blicken vändes åter från jordens små bestyr till livets verkligheter. Det ting som ej förgås när himlarna och jorden av sin förvandling nås. Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Vill man på gärningarnas väg behaga Herren, så tar det aldrig slut med bekymmer och oro. Då får man hålla på. Då får man aldrig slå sig till ro. Aldrig njuta vilan vid Jesu fötter. För man blir aldrig färdig. Luther skriver i en predikan av den här texten: hur ska ett ängsligt, bekymrat samvete bete sig, som griper efter allt, även det mest narraktiga? Detta visar Kristus här och säger: gärningar gör det inte. Tänk aldrig därpå. Blott ett är nödvändigt: att höra Guds ord och sätta tro till detsamma. Härigenom uträttas saken, annars ingenting. Vänd dig åt det hållet så får du ett glatt samvete. Gör sedan vad du kan och förmår, så ska allt vara dig saligt och för Gud tacknämligt. Ge därför väl akt på att Guds ord framför allting är nödvändigt till det eviga livet. Se er därför väl för. Den som vill bestå för Gud och inte bli förebrådd, han må vara en Maria. det är han må tro och hänga vid ordet. Bara ett är nödvändigt. Marta tjänade Herren och det gjorde hon säkert med glädje. Men Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Den goda delen, det är inte den gudstjänst där vi tjänar Herren. En kristens liv ska visserligen vara ett liv i Herrens tjänst. I den dagliga kallelsen får man som kristen tjäna Gud, sköta sitt arbete väl, vara ärlig, god och hjälpsam och till och med i ljusa stunder kanske få vara ett Kristi brev, känt och läst av människorna. Låt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen, säger Jesus. Det är mycket gott om en kristen får nåd att leva så. Men det är inte denna gudstjänst Jesus menar när han talar om den goda delen. Den goda delen, det är den gudstjänst där Gud tjänar oss. Det är Kristus med allt vad han gjort och är. Och han är din och min frälsare. Honom kan man inte vara utan om det ska gå väl för evigheten. Maria har valt den goda delen. Med vårt väljande blir det både si och så. Man kan bestämma sig för att välja Jesus. Och det är ju ett gott beslut. Men mänskliga avgöranden räcker inte långt. Det blir ingen omvändelse och nyfödelse av egna beslut. Men Guds beslut i Kristus Jesus, att där innesluta hela världens frälsning, det räcker. Och Jesus valde att genom lidande och död frälsa oss alla och av bara nåd erbjuda oss den goda delen, han själv. Mycket kan man ha och mista här i världen, men den goda delen, Kristus frälsaren, kan ingen ta ifrån dig. Han är din frälsare. Psalmisten ber: ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter, att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar, för att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Är det ditt hjärtas önskan och bön, så kan jag säga på skriftens grund, din bön är hörd. Dag för dag får du bo i Herrens hus och se hans ljuvlighet, Kristus frälsaren. Det är levnadslycka, trygghet och glädje. Och så från hans hand ta allt vad han behagar sända. Av glädje, av fostran till rättfärdighet. Och det bästa av allt, denna den goda delen, ska inte tas ifrån dig. Amen. Låt oss bedja. Vi tackar dig, Herre Gud, himmelske Fader, för alla dina välgärningar. Att du har gett oss kropp och själ och att du intill denna dag nådigt uppehållit oss. Vi ber dig, ta inte din välsignelse ifrån oss. Bevara oss för girighet så att vi tjänar och älskar dig alena och inte besmittas med avguderi och mammons tjänst, utan sätter allt vårt hopp till din godhet och nåd. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.